You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hej och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
Välkomna till det här avsnittet av Seglingspodden som spelas in på Båtmässan i Göteborg. Och gästen på scen är ingen mindre än våran senaste invalda i Svenska Seglarförbundets Hall of Fame, Göran Pettersson. Du, bara för att dra lite kort då, du är uppvuxen i Hagen utanför Långedal. Och med en stor passion för våran sport så har du stakat din egna väg genom en tid som seglande grabb till seglingsledare, domare, styrelseledamot i klubbar och förbund. Vidare sedan ut i världen som jury i America's Cup, till juryordförande för flera olympiska spel, technical delegate på olympiska spel. Sedan även högsta titeln som ordförande för hela ISAF, det som nu heter World Sailing. Och sist men inte minst även ledamot i IOK, eller IOC som man säger då på engelska, som är International Olympic Committee. Att du tog 2022 års plats i Svenska Seglarförbundets Hall of Fame, det är nog inte en förvåning liksom för någon, kanske. En som blev förvånad, du själv.
Ja, mycket förvånad.
Ja, var det oväntat?
Fullständigt.
Nej, men det får du beskriva. Du är ju som en guru i våran sport.
Men du vet, utmärkelser väntar man sig inte. Man blir lika överraskad varje gång någon ringer och talar om att man har fått en utmärkelse. Ni får inte uppfatta det som att tro att jag får utmärkelse tittet där. Att folk ringer. Så är det inte. Jag har vänt ett par gånger.
Ja.
Och det är lika roligt varje gång. Lika överraskande. Det kan jag försäkra dig.
Ja, vad härligt. Och jag tänker att jag har ju ganska många år på mig. Om jag fortsätter jobba hårt så kanske jag kan ta en plats i den här Hall of Fame. Du har jobbat extremt hårt och det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Men du, på din resa liksom, nu när du ser lite tillbaka, hur målmedveten var du från start?
Du vet att man börjar ju segla i unga år, va? Så småningom så upptäcker man om man ska segla sig till höjderna eller om man ska prata sig till dem. Och jag upptäckte redan i skärmbordstiden att det var bättre att prata sig till mig än att segla, va?
Ja.
Eftersom jag hade en utbildning som jurist och till och med sjörättsjurist, så var det rätt lätt att lägga ihop den där, och det finns då olika punkter där inspirationen har tillflöde på den här sidan. Och så blev det uppe i hållet att jag kom in på det. Juridiken, jury, regler. Det var ett bananskap.
Du, jag läste någonstans att du gick från den här, att du seglade den här stjärnbåten då, och sen gick du till något som har beskrivits som den fartiga 505-man. Tänker du ibland undrar hur det hade varit om jag var 20 just idag, när ungdomarna flyger runt i 30-40 knop. Eller hur ser du på den utvecklingen?
Alltså jag tycker att 505 som vi pratar om var en fantastisk båt att segla med. Och den seglade vi med, jag tror, 9 år. De nya båtarna är ju tekniskt extrema. Man måste fundera på om det är bra för sporten som helhet att båtarna är så tekniska, att de utvecklas så fort. För att om du ska vara med i de olympiska spelen så måste du ha en kraftig spridning över världen. Och antalet moderna båtar i Afrika till exempel är inte imponerande. Du måste ha över 60 deltagande nationer i seglingsregattan på OS. Annars så tittar han både på IOC och undrar. Är det ingen världssport längre? Och därför är fyrskötningen med till exempel. Va? Den har funnits längre. Och det är det här. Det går ju inte i takt med utvecklingen i Amerikas kapp och liknande. Så det finns bägge vägarna. Man måste bara veta vilket mål man har.
Hur var det för dig när du tog steget från stjärnbåten till 505?
Det var nog inte så himla övervägt. Det kom en 505 flygande framför mig och min bror som vi hoppade på. Det var grejen då.
Mm. Men du, hur var det då om man tänker så här? Du var ju själv på kappseglingsbanan som du beskrev i starten. Och, ett år så är du med på VM i Hongkong. Året efter så styr du upp hela VM när det är på matchstand. Då har du liksom tagit klivet från idrottaren till organisatören. Hur var det att stå på land och radda runt och fixa från den liksom sidan?
Alltså jag hade ju gjort en dumhet året innan, 2 år innan egentligen, jag hade lovat att åter mig att göra detta. Och sen var jag med i Hongkong och seglade. Och sen så skulle vi marscha. Men marschland hade vi ju en bra grupp människor, en rätt stor grupp människor som lojalt och arbetsamt ställde upp och hjälpte till. Det var hemskt trevligt och väldigt kul, måste jag säga.
Var det liksom roligare än att segla på bana?
Det är svårt att jämföra det. Vilket är roligast, äta eller segla, jag vet inte. Bägge delarna är roliga,
ja.
Men det är klart. Ja.
Men där någonstans föddes det här andra typen av intresset, att vara mer delaktig i sporten, fast lite mer från...
Du vet hur det är. Det ena följer på det andra och så beror det på tillfälligheter och människor som pushar. Man springer på folk och så blir man medlem där och så rinner det på. Men för mig var det enkelt. Det var mitt yrke och mina kunskaper så gjorde jag att jag tyckte detta var intressant. Jag kunde inte hålla på och segla så mycket. Det gick liksom inte. Jag fick jobba lite också. Det var lätt för mig att ta den vägen.
Men jag tänker också att du måste ha lärt dig så enormt mycket på den här resan. Alla de här åren genom att samarbeta med så många olika människor. Och, kan du beskriva lite hur är din ledarstil?
Jag har beskrivit av andra vad jag sett.
Vad säger de då?
Ja, det är, så vi kallar det blandad kompott. Om du ska vara ledare så måste du leda. Du måste veta vad du ska hända och du måste inspirera människor. För du kan, när det gäller fri idrott, inte fri idrott, så är allting frivilligt. Du kan aldrig tvinga någon att göra någonting. Du måste så här, inspirera folk att känna samhörighet och att vilja göra saker, annars så funkar det inte. Och det måste jag ju ha lyckats hyggligt med, trots allt.
Ja, du blev ju uppringd av Jacques Rogge och fick den här liksom, möjligheten att bli ledamot i själva IOK. Vad kände du efter det samtalet?
Då var jag upprymd.
Yes, tänkte du.
Det finns inget som folk eftersträvar mera. Jag har lärt mig idrotten att bli medlem i IOC.
Mm. Och hur var det då? För då i den gruppen som du kom in i så var ni, nu måste jag nästan läsa innantill, men det var ju extremt många olika kulturer. Burundi, Oman, Nigeria, St. Lucia, Sverige då, Belgien genom ordföranden. Hur samarbetar man?
Till börja med, de första åren så tiger man.
Okay.
Det är man tillsagd att göra. Och det inser man snabbt att det gör man. Men man ska veta samtidigt att när du säger arbeta med dem, det är ett möte om året med alla medlemmar.
Mm.
Men resten arbetar utförs i kommissioner. IOC hade på den tiden, det har de nu också, 30 olika kommissioner.
Mm.
Och där utförs arbetet.
Mm.
Och mitt första uppdrag jag fick av IOC, det var ju Evaluation Commission för 2016 års OS. Det var
spännande.
10 personer som jag fick umgås med 3 månader och åka jorden runt.
Ja.
Hela tiden.
Ja.
För att titta på alla anläggningar. Och jag hade ju då på de olika ställen ansvar för anläggningarna. Att de var lämpade för OS. Jag lärde mig en del av friidrottsanläggningar, gymnastik och allt möjligt som inte visste någonting om innan. Så att man, och sen är det IOC då och nu inte riktigt samma sak. IOC, om man tänker på historien, så är det bara en totalt Europa-dominerad. Italien hade 5 ledamöter, Schweiz hade 5 ledamöter och så vidare. Va? Nu nya som har kommit in så är det en mycket större spridning och inte alls det Europa-dominansen. Som var du räknade själv upp ett bra exempel. Som enligt min skola inte är i Europa.
Nej. Så utvecklingen har gått åt rätt håll? Inkludera fler?
Ja, vilket mål man har. Om det är något fel så kommer du inte i mål.
Nej, men du... Alltså, bara allt det här som du beskriver att åka runt i 3 månader. Är allting ideellt? Jag antar om du säger att det var upp mot 2016. Alltså, hade du klivit av din advokatsroll då?
Ja, eller hur får... Men det spelar ingen roll, för du får ingenting krona i ersättning i alla fall.
Men tiden kanske fanns.
Ja, tiden kostar ingenting för dem.
Nej.
Det får du bjuda på.
Ja.
Det går ju inte annars, va?
Nej.
Och hela den här historien började egentligen när jag frågade min chef på advokatfirman. Han heter Hans Winge. Kan jag åka på America's Cup, Hans? Och jag fick bara svaret. Ja, han tycker att det var tid, så åk.
Mm.
Jag kan inte heller svara på frågan hur lång tid tar det.
Nej.
Det visste man ju inte, för Sverige skulle ju bli utslaget först innan jag kunde åka hem. Och det tog mycket längre tid än vad jag hade trott och än vad de hade trott.
Var Hans nöjd med det svaret han gav dig då?
Uppenbarligen var han det, för jag blev kvar på filmen ganska länge.
Ja, men det är fantastiskt att kunna kombinera ett yrkesliv civilt med den sporten som man brinner för.
Du kan inte ha vilket jobb som helst att göra det jag har gjort, för det går åt för mycket tid.
Mm.
Och du kan inte styra tiden själv. OS och VM inträffar när det inträffar, inte när jag vill.
Nej, det är helt sant. Jag tänker, har du liksom många öppna dörrar till semesterhus runt om i hela världen? Har du många vänner överallt nu efter de här åren?
Du ställer frågan som du gjorde nu sist.
Ja.
Så har jag många vänner runt om i världen, och det är ett evigt struggle för att hålla kontakten med dem efter det har slutat åka runt världen.
Ja, hur gör du det bäst då? Är det...
Ja,
har ni några after works ihop?
Nej, det har vi ju inte. Det är mycket svårt att hålla kontakt med människor runt i världen. Det är plattan för kontakten har ju försvunnit.
Mm.
Men det är klart att jag har många vänner runt om i världen. Jag skulle gärna åka runt och hälsa på dem fort, men det går ju inte nu.
Du, när man är domare eller jury, jag har tänkt på det ibland som seglare. Hur mycket vet domaren om mig som seglare? Liksom, hur kunde du typ så här se seglare som du följde genom åren och kunde typ pinpointa lite? Det där kommer vara någon som fortsätter länge, eller det där är en seglingsstil som kommer betala sig. Hur mycket liksom... Bildar man sig en bild av de seglarna man dömer?
Du vet att man, som jurymedlem så umgås man inte gärna med seglarna på tävlingar.
Nej, det har vi märkt.
Nej, men det ska man nog inte göra. Och det är den relation du har mellan den skapas i en konfliktsituation.
Mm.
Och det är inte rättvist att bedöma folk efter det, tycker jag.
Nej.
Känner många fantastiska människor. Och en och annan som inte är fullt så fantastisk. Man måste vara noga med hur var analysen kommer ifrån.
Mm. Du menar mer om du möter någon som är för skrikig på sjön, så kan den egentligen kanske vara en trevlig prick?
Jag tänker att den du träffar dem i en protestförhandling.
Mm.
Där det finns en konflikt inbyggd, va? När vi ska lyssna och lösa. De beter sig på ett visst sätt.
Mm.
Coachar ofta att bete sig. Det blir ingen bra verklighet, va?
Nej.
Det finns det många exempel på. Människor som har uppträtt konstigt beroende på vad de vill uppnå.
Mm.
Och i deras situation. Har de ett bra case eller har de ett dåligt case? Hur ser det ut, va?
Men du själv, du har ju blivit beskriven som en, när du själv seglade, som kunde reglerna extremt bra. När man som jury bedömer seglare, jag tänker att man ganska snabbt får en uppfattning om de seglarna har koll eller inte på reglerna.
Det får man nog rätt lätt, kan man rätt lätt få, ja.
Mm.
Det stämmer. Och det är klart, det är lätt att vara duktig på reglerna om de andra inte är fullt så duktiga. Men jag sysslade med detta ofta och tyckte det var spännande. Du vet att jag fick en kick under ett EM i 5-5 i Köpenhamn. När min bror och jag seglade och vi kom in, det var 100 deltagare. Och i en av de inledande racen så kom vi 4, vilket var oerhört bra för oss. Och sen när vi kom i mål så upptäckte vi att de hade strukit racet. Och det blev vi inte så glada.
Nej.
Men då protesterade vi. Och det protesterna tog ett år.
Åh, herregud.
Vi förlorade först av danskarna, men sen vann vi. Och danskarna älskade oss inte efter det. Det kom en ny resultatlista ett år senare. Så det var lite kul att
trägen vinner. Ja. Du, World Sailing heter du nu. ISAF heter det när du var i farten. Du var ju...
Järvö heter det man började.
Ja, okej. Okay. Ja, det har vi i historialektionen. Du var ju ordförande liksom högst upp i den organisationen. Vad tror du vi var inne på det lite förut med din ledarskapsstil, men vad tror du man känner så här, det här är det största fotavtrycket som Göran gjorde? Har du någon tanke om det? Vad drev du under den tiden liksom?
Jag vet inte, det viktigaste som jag tycker, men då måste man förstå omgivningen. Det var när jag ISAF blev segling, blev kvar i OS.
Mm.
Och Amerikas Cup inte hoppade av från ISAF. För att Chuck Roggan hade, det är en lång historia som började 2002 egentligen. Där IOC skulle liksom se över allting.
Mm.
Och då skulle man se över vilka sporter som skulle vara med. Alla, då, jag har aldrig varit med i maken, man skulle inte sparka ut en annan sport. Utan man skulle få välja in alla sporter.
Igen?
Det är den som okay. skulle vara med. Alla var ute när vi började. Och sen skulle man välja in den och den och den. Jag satt under den sessionen bredvid han som var president i de som åkte ut.
Mm.
Så jag vet hur det känns.
Vad fint. Ja.
Detta var i 2005 i Singapore. Gjorde vi detta och man visste heller inte var man låg. Man fick inte reda på något. Hur stor chans? Är det många som röstar på segling? Vilka är det som är emot? Ingenting fick man reda på. Man fick reda på, känner du någon? Men de sa ingenting. Man fick gå på en känsla.
Men vad bestod det jobbet i då? Typ så här, då är du relativt ny som ordförande. Får den liksom... Man kan ju kalla det surdegen då. Okej, nu har vi åkt ut. Vi måste söka in igen. Vad gör man? Är det väldigt mycket lobby då bland alla de här människorna som ska rösta? Eller behövde ni göra om format i seglingen? Eller
det vi började med att göra var att lyssna. Vad är det ni vill? Varför gör ni detta? Vad väntar ni er? Vad är det vi ska uppfylla för någonting?
Mm.
Det upptäckte vi senare också, men... Jag hade varit vice president i 10 år innan.
Mm.
Jag var ju inte obekant med de här sakerna. Även om den här kom flygande när Jacques Rogge hade blivit vald till president i Moskva 2000. Vi lyssnade, vi pratade med far, vilka känner vi? Vi tittade runt exakt, vilka känner du? Så försökte man ha kontakt med dem. Det var lobby, självklart, alla gjorde det.
Ja.
Och det gjorde vi.
Men det gjorde ni bra. Vi är evigt tacksamma, kan man väl lugnt säga, hela seglingssporten.
Ja, jag tycker det var viktigt i alla fall. Det var rätt tydligt, måste jag erkänna, under den period.
Blev det seglarfest när ni var klara? Eller var ni slut?
Nej, det var en seglkongress långt bort. Alltså det var ju bara jag och en till det här från segling. Men vi hörde sen.
Ja.
Du kan inte hurra för högt heller, för då kan man tänka sig att vilken överraskning de måste ha tyckt att det var.
Ja.
Och det tyckte, kunde vi inte signalera. Va?
Nej.
Utan vi följer, vi lyssnar. Och sen var ju Jacques Rogge seglare. Han har seglat finjol i 3 OS. Och det var han väldigt medveten om, och alla andra också. Så han gav aldrig seglingen några fördelar. Han vågade inte det. Jag har aldrig gjort någonting bra för dem. Så han var ju strängare mot mig än de andra egentligen. Va? För att hålla avståndet till sin sport. Det gjorde han när han var schysst och gillade Jacques. Men det var han noga med.
Ja, men jag känner jag har ganska mycket att lära mig av det. Det känns extremt diplomatisk, inlyssnande. Vi får ha fler lektioner, tror jag, du och jag, Göran.
Ja.
Du
vet att den här resan, när man köper biljett på den här resan, som började med ett regeringsbeslut i Finland, om man ska få lov att berätta lite grann. Och det kan man undra, vad är alls i detta nu? Drak-segling. I de två. I Finland bestämde man sig för att Otto Söderhjelm, som var ledamot i Racing Roads i IUR, heter det då, internationellt. Han behövde som justitieminister. Och när han skulle bli justitieminister kunde han inte vara kvar i någon organisation. Det blev en plats ledig i regelkommittén i internationella sidan. Den lämnade han då över, det kunde man göra på den tiden. Till Olle Westerberg, en finsk ursprungsprofessor i juridik i Stockholm, som var ordförande i Svenska Seglarförbundet, som i sin tur sen påärade Per-Göran Tram, som var ordförande senare i Seglarförbundet, gav den till mig genom att han talade med Beppe Grotje. Ni vet, en sån där farbror som man pratade om, han var från Genua. Då frågade man Genua, vad är det för en? Ja, halva stan äger han. Och den andra hälften äger hans fru.
Okej, han hade lite att säga till honom.
Han var president i 17 år i Isö. Man sa inte emot honom.
Nej.
Vi blev kompisar, han och jag. Och det hjälpte faktiskt enligt.
Nästa lärdom då, bli kompis med...
Nej, du måste börja då med att lyssna. Det är min teori. Du måste lyssna in. Du kommer som blåögd jurist från Sverige till internationell organisation. Så begriper du inte hur det fungerar.
Nej.
Det kan jag garantera. Utan man säger inte mycket, man lyssnar, man tar reda på vem är det som vill. I alla grupper så uppstår en ledare, formellt eller informellt. Man lyssnar, vem är det som är inflytande, vem verkar prata med vem, vilka är emot varandra. Det tar lite tid, de här farbröderna, det var ju farbror, jag var ju yngst av allihop. Så lyssna in måste man göra först, och sen då frågan, hur kan jag bli så att de vet vem jag är? För det vet de ju inte när man kommer in. Sitter 20 man runt bordet så kommer de inte ihåg den här gubben. Han är ny där borta.
Får göra något avtryck?
Ja, man får ju vara försiktig. Man måste veta hur man approcherar. Och satt bredvid kung Olav i flera år. Han pratade ju aldrig med mig. Det var ingen idé, va? Ja, man måste lyssna väldigt mycket. Jag är ju sig också på samma sätt.
Men det är ju lite befriande, för annars kan man tänka sig att man kanske inte vågar hoppa på grejer om man inte har all kunskap. Eller liksom. Men man, det är ju svårt att ha kunskapen innan man...
Ja, det går inte, va? Men du kommer inte vidare på en sån här resa om du inte har människor som stöttar dig.
Mm.
Jag vet att om det är 2 eller 3, de stöttar mig. Det kan alltid gå till. De kan lita på, det är viktigt. För det kan man inte balla. Och har du sådana, det går inte annars. Och det har jag haft hela tiden. Jag har varit lyckligt lottad med bra människor som har stöttat.
Häftigt. Jag förstår att den resan att liksom hålla kvar seglingen på olympiska programmet var en superstor bedrift. Och när det gäller sen då seglingen på det olympiska programmet, du som faktiskt vet hur detta funkar, kan inte du bara beskriva för mig? För jag seglade ju matchracing och fick segla då i London. Och så innan tävlingarna ens avgjordes så kom det beslut att vi inte skulle segla i Rio. Det var faktiskt innan vi faktiskt tävlade. Och sen så blev ju tävlingarna fantastiska och det var nära land och det var de här stora flaggorna i seglarna. Ja, du var där. Ja, det var kul. Nej, men jag bara undrar liksom, vad är det som händer när det blir så? Det går så fort in och ut. Hur ska man veta vad man ska satsa på?
Det finns en princip som IOC har mycket ord på. De internationella förbunden bestämmer själva vilka event de ska ha, det vill säga vilka grenar. Va? Men vi ska godkänna dem. Men vi talar aldrig om för dem vad de ska ha. Aldrig, och det tror jag faktiskt är sant. Så det var inte IOC som så ska det vara. Å andra sidan, så 2004 tror jag det var, så bildade IOC ett eget produktionsbolag för TV. Man ska klara för sig var pengarna kommer från IOC. De kommer från TV och sponsorer. En del från biljetterna, det är försumbart. Men det är sponsorer och TV. Det är riktigt stora pengar. Och de talar om hur det ska vara. Jag har fler möten med chefen för TV-bolaget än med chefen för IOC. Om det här, vad ska det vara?
Vilka klasser ska vi ha?
Ja, inte bara det, utan du tänker dig ta Helsingforsmodellen. Klockan 9 på morgonen så kan man ju över kajen och så seglar man ut 15-20 mil och förvinner. Kommer tillbaka klockan 6 och har man protestförhandlingar så talar man om att imorgon får du resultatet.
Inte så bra TV.
TV. Utan nu skulle det vara nära land, du vet vad seglarna gillar, va? Och det skulle vara korta race, de skulle vara 40 minuter, inte 41 och inte 39 utan 40. Och ändrade vinner så fick du ändra banlängden. Det var
tydligt.
Det skulle vara den som vann, skulle vara den segrare. Protester, det avskaffar vi. Och det är de som ställer sig upp när det blir så, sista racet ska vara den som vinner sista racet ska vinna. Jag tänker om du är coach nu. Och så har du en superbra gubbe. Och så ska allt avgöras i ett race. Risken är att man är bort så här. Det går ju inte att vara säker i segling.
Nej.
Men om du seglar 8 race så kan du vara ganska säker på att den skickligt vinner till slut. Han kan inte ens vinna ett race. Så här hade coacherna en massa uppfattningar. Och det förstod man ju med en gång. Man kan räkna baklänges. Den coachen, det, jaha, han har den guldförhoppningen. Det vet jag, och i den klassen är de bra. Det kunde man nästan lite lyssnade och räkna ut vilken inställning de skulle ha.
Men det blev någon typ av förhandling då med de här mediehusen? För vi...
Det var innan Visa. Vi hade det nuvarande systemet som vi tror att det ser ut. I en kompromiss mot det jag fick till slut med IOC på att acceptera detta. Att man kunde inte ha segraren i sista racet som vinnare, utan man får ju ha en poängberäkning trots allt. Och vi är modifierade. Men det är en kompromiss alltså.
Men hur tycker du man som seglare, alltså vi pratar ju mycket om att segla många olika båtar och bli allround, men det här när, liksom, när klasserna byts ändå så pass ofta som de gör, vad är liksom, är det mycket politik där med att det är liksom...
Det är alltid politik, det måste man vara klar över. Det är en politik. Den stora skillnaden för mig, det var när jag kunde vara tvungen att ta steget från jurist till politiker. Jag gillade inte det steget, men jag var tvungen att ta det. Annars hade det inte funkat. Och det här är politik. Och man kan säga, varför har ISAF som segling så många klasser? Ja, det är bara tackat honom. Det var på den tiden Samarans sa jag åt allting, 90-talet ungefär, va? Då fick alla sporter komma in och skapade det problemet som sen har blivit. Om gigantism.
Många världsmästare.
Ja, många världsmästare. Det var inte bra heller egentligen, va? men, och självstyrande sport. Men man måste komma ihåg. Vi måste ha utrymme för lätta människor från Asien, tunga människor från USA och denna. Vi måste ha hårdvindsmänniskor, vi måste ha stora båtar och mindre. Och allt eftersom så har du ju sett så har kölbåtarna försvunnit. Det är för krångligt att hantera dem. Vi måste ha få man i besättningen, för annars så tar du i anspråk. Från början var det ju många länder som helst. Man kunde anmäla 250 seglare. Men till slut så skås det ju ner och då blir det så många och så blir det så många. Och sen skulle man ha kvoter i klasserna. Det vill man bara tänka sig på. Du kan inte ha båtar som har 3-4 mans besättning. Då tar ju 10 båtar nästan alla platser som finns. Du måste kombinera det med hur många länder kan du komma. Så du måste slänga ut dem som har mer än 2. För det går inte, det, matematiken går inte ihop.
Nej.
Och det är klart, det gillar ju inte alla och förstår inte alla.
Nej, men det, då är det lite tydligare varför matchracingen åkte in. Det kanske var lite media, nära land, ja, inga jurygrejer, men sen också för många i besättningen.
Ja, vet, jag kommer inte ihåg om det var skälen varför jag var inte inblandad egentligen. Men jag kommer ihåg en annan sak. Det var en middag på IOC efter London OS som var ett mycket bra OS. Och då skulle det delas ut av TV, deras tv-bolag ett pris för bästa sportsändning. Och det här har de inte sagt i förväg. Och det var finalen i matchracing. Jag blev mycket förvånad.
Ja.
Vi går fram och hämtar pris för något som jag absolut inte hade en susning om. Det var ju roligt.
Ja, vad härligt.
Det var bra. Sen, jag kommer inte ihåg argumenten varför man bytte bort det.
Nej.
Men det man ska ha klart för sig vilken politik det handlar om. Och det här måste man vara kunnig på. Man måste veta vem det är i executive vanligtvis på IOC som drar det här.
Mm.
Det är inte lätt att vara det.
Nej. Ja, men det är väldigt spännande att få höra det här. Liksom man sitter i sin lilla båt, i sin lilla värld och tycker massa saker. Och sen är det lite mer komplext än så. Du kanske, nu bara föregår jag här och tänker att du sitter och njuter av ett lite lugnare vardagsliv just nu. Stämmer det?
Ja, det kan man väl säga att jag går inte upp 8 längre när det är.
Du, om du fick möjligheten att ta fram ett trollspö och bara trolla fram något eller trolla bort något i World Sailing just nu, vad skulle det vara?
Ja, det skulle jag nog akta mig väldigt noga för att säga något om. Faktiskt, för det är
dessutom... Nu kommer den här diplomatiska göra.
Det pågår vissa tvister innan visa som gör att man kanske ska vara extremt försiktig och säga att jag är inte så insatt i det.
Nej.
Jag har gjort som Jacques Logger rörde mig till. När du går, stäng dörren, ta av hatten. Bam, knipp. Och det har jag gjort.
Mm.
Jag har ingenting mer att göra.
Nej. Bra råd.
Ja, jag tyckte det var ett bra råd. Han är ju likadant.
Så vad gör du nu på dina vardagar förutom att du varje onsdag hänger på GQSS, om jag förstår det hela rätt?
Ja, det stämmer. Ja. Vi har väldigt trevligt.
Ja.
Vi gör sådana grejer.
Ja.
Och seglar lite grann på sommaren med skärmbåtar.
Blir det någon foilande segling?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte jag är lämpad för det.
Vi blir ju så, alltså det är så vackert att se skönbåtarna när de ligger vid kaj och ute på havet. Så jag är så glad för att du tog dig tid att komma hit till båtmässan. Jag känner att jag har lärt mig jättemycket. Jag känner mig lite lugn också. Du är väldigt så här, jag kan förstå att det du har tagit dig fram genom de här korridorerna på ett omtyckt sätt.
Det har varit en mycket intressant resa. Krävande förvisso. Det tycker jag själv efteråt. Jag vet inte katten vad skulle göra om den. Vad skulle behöva lägga ner lika mycket tid och energi på detta. Men jag har fått se världen.
Fantastiskt.
Så att, jag är väldigt tacksam för det.
Mm. Och vi är väldigt tacksamma för allt du har gjort för svensk segling. Segling ute i världen och segling som sport. Tack så jättemycket Göran Pettersson för att du kom till Seglingspodden. Och vi brukar faktiskt fråga som en sista fråga. Har du förresten lyssnat på något av poddavsnitten? Nu blir
och
det...
diplomatiska
folk, inte ännu. Nej, det är bra. Men då har du din chans här nu. Om du skulle vilja lyssna på någon speciell människa som har gjort något inom segling som du tycker, vem skulle du vilja lyssna på då?
Ja, vad finns det för stationer?
Ja, det finns... du kan välja fritt. Du kan välja någon inspirerande person eller...
Jag tycker att Fredrik Löf har gjort en otrolig grej. Det var ju min dröm att få dela ut en guldmedalj till en svensk seglare. Och det sa jag till honom när jag gjorde det. Nu har du uppfört min dröm och din dröm samtidigt.
Vad fint. Ja, då ska vi jaga rätt på Fredrik. Han är kanske någonstans i Norge i någon skidbacke, men det ska inte vara så svårt att lösa.
Nej, det var en fantastisk insats. Jag var nämligen ute, jag kommer själv ihåg det där, för att den dagen de seglade sista racet start, så hade jag besök av prins Filip i båten. Så vi var ute och tittade och han var väldigt seglingskunnig.
Mm-hmm.
Hans kommentarer var sakliga. Och så sa han, jag tittade inte så noga, det var rätt långt avstånd till länsmärket där Fredrik gick av med en gubbe där nere. Så säger han bara plötsligt till mig, säger Johan, ingen mer. Jag fattade inte mig en gång vad det var. Men sen så kom hans adjutant och sa, your starboat och så vidare. You won the gold medal. Det hade han uppfattat på direkt.
Wow. Ja, det var faktiskt lite svårt att uppfatta där. Jag stod på land på kullen och kollade. Ja, det blev helt tyst kan man säga.
Ja, för att
britterna hade ju önskat någon annan väg.
Då skulle du vara med i diskussionerna med kommunen. Om hur vi skulle få, om vi skulle få använda den kullen eller inte.
Okej, det kan bli nästa poddavsnitt då. Kullen var gigantiskt bra som arena för publiken.
Ja, det tyckte vi helt också.
Ja. Tusen tack Göran för att du kom hit och lycka till med stjärnbåten i sommar.
Tack så mycket och välkommen och signa med.
Ja, gärna. Kul.
Tack så mycket.
Tusen tack för att just du har lyssnat och jag hoppas att du nu känner precis som jag att vi har en mycket tydligare bild av allt som Göran Pettersson har gjort för oss i Seglings-Sverige. Han har representerat Sverige ute i världen och också stått upp för våran sport i de stora förbunden. En stor eloge och hatten av till allt det jobb som du har gjort, Göran, för oss som älskar att segla. Så tack igen du som lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor.
En poddproduktion av Freda.